Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Podplay.
Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Och jag måste börja med att säga tack till er som lyssnar. För jag har ju fattat att det är ju riktigt många som lyssnar och det är skitkul. Många av er jagar, men alla gör inte det. Utan de flesta som lyssnar på den här podden har något form av intresse kring jakt eller natur. Och det är så himla roligt när ni hör av er. Till mig hör ni ofta av er på Instagram. Det heter Da Silva Hunting. Och så hjälper ni till att sprida podden. Och det är jag jätteglad för. För då blir det fler som lyssnar och då kommer liksom gästernas kunskap ut, vilket är skitkul och den största anledningen varför jag startade den här podden. Det var ju för att låta mina gäster sprida kunskap om jakt och inspirera jägare och icke-jägare där ute om just jakt och natur. Och det är så kul när ni sprider, för då berättar ni oftast var ni är när ni lyssnar på podden. Och många är precis som jag, ni sitter i bilen och lyssnar. Det är säkert många som lyssnar just nu. Då sitter du i bilen här nu och kör omkring och lyssnar på det här. Då får du köra försiktigt såklart. Och sen så är det många som håller på med någon form av jaktlig aktivitet. Ni är i slaktborden eller ni är ute och plockar bär eller ni är ute och röjer pass och håller på. Till och med vissa som sitter på pass. Det skulle jag faktiskt inte rekommendera. Så sitter du på pass just nu och lyssnar på den här podden, stäng för guds skull av. Fortsätt lyssna sen, men stäng av podden och koncentrera dig på jakten istället. Man kan inte lyssna på podd och jaga samtidigt. Så fortsätt lyssna sen. Men oavsett var du är, förutom du som sitter på pass då, hoppas jag att du ska njuta av detta avsnittet som är tillsammans med Helena Lyckoskog. Helena är en person som brinner för hundar. Vi pratar mycket om eftersök, viltspår. Vi pratar om massa saker. Det var skitkul att träffa Helena och jag hoppas att ni ska gilla detta avsnittet. Vi drar igång det alldeles strax. Men först så startar vi precis som vanligt med vår huvudsponsor Chevalier. Kalle, välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Idag så ska vi inte prata om något specifikt plagg, utan idag tänkte jag att vi ska prata om vattentäthet. Någonting som många jägare är intresserade av, att hålla sig torra på jakten. Berätta, jag antar att det finns hur mycket som helst att tänka på, men vad är liksom det viktigaste när ni tillverkar plaggen för att de ska bli vattentäta?
Ja, det är som du säger, det är ju ett väldigt komplext begrepp, vattentäthet. Och det vi tänker på är ju att plagget av sin konstruktion ska vara vattentätt. Så att du kan inte säga att tyget är vattentätt och då då är man torr. Utan tyg plus konstruktion är nyckeln till att hålla dig torr.
Ja, för vi har ju liksom gått igenom här lite grann. Och då har jag visat liksom hur ni tänker kring fickor och knappar och slagen. Och du har pratat liksom om stuprännor. Att man tänker så här, var kommer vattnet och hur kan vi leda det från kroppen på olika sätt. Alltså det är en vetenskap i sig.
Ja, men konceptet är ju egentligen att du vill inte släppa in vattnet så att det kommer in på din kropp.
Ja.
Det ska ledas bort på något sätt eller stoppa det.
Mm.
Och i jaktplagg ofta så är det mycket fickor som du öppnar upp. Och du kanske stoppar i en radio så att du vill ju inte stänga fickan. Nej. Då gäller det ju att fickan är vattentät.
Exakt.
Även på insidan.
Hur testar ni? Ställer du dig själv i duschen med plaggen på ibland?
Ja, men det har hänt.
Du har det alltså?
Ja. Man vill ju vara säker på sin sak.
Vet du vad? Det finns hur mycket som helst att prata om vattentäthet. Och vi är supertacksamma att du och många andra här gör det. Så att vi kan hålla oss torra i skogarna. Tusen tack.
Tack så mycket.
Då sitter jag här med Helena framför mig. Välkommen till podden Jägaren.
Tack snälla.
Och vi har hur mycket som helst att prata om, tror jag.
Det är mycket som är kul.
Ja, men för när jag har liksom gjort lite research i alla fall så har jag förstått då att du, du har tränat hundar sedan barnsben och du har haft kurser i det sedan 2006. Jobbar som lydnadsinstruktör, du dömer viltspårprov, tränar eftersöksekipage, håller utbildningar för blivande viltspårsinstruktörer, föreläser och skriver olika tidningar. Du har skrivit en bok, håller på med din andra bok.
Mm.
Eller du har skrivit
den är klar.
Den är klar, ja. Och så brinner du för fotografering och matlagning och har en kenn. Alltså så vi har en hel
har
del
lite att
prata
göra.
Om.
Ja. Absolut.
Det är jättekul.
Ja.
Och jag själv har ju, nu har jag chattat om det här i podden hur många gånger som helst. Så alla som lyssnar, brukar lyssna, vet att jag har en liten hund som heter Uffe.
Ja.
Men och honom kommer, han är nog inte liksom en eftersökshund framöver. Men det är klart att jag kommer använda honom på lite olika sätt.
Mm.
Men det är framförallt en stötande fågel, en spaniel.
Yep.
Och du har ju 400 själv.
Mm.
Och nu ska jag se om jag får till uttalet här. För du har två stycken Drenche Patrician.
En faktiskt hon. Bara. Ja, en okay. Drenche Patrician.
Drenche
Patrician. Drent kan vi säga, det blir lätt alltså. Mm.
Ja.
Precis.
Och, som heter?
Hon heter Mira.
Mira.
Mm. Mm.
Och så har du två Basset Hound.
Två Basset Hound, ja. Det är ju mormor Vilda då. Mm. Och sen så är det hennes barnbarn Viska. Hon är ju bara 15 veckor nu.
Mm.
Och sen så är det en strävårstaxt som heter Stina.
Coolt.
Mm.
Jag vet inte, nästan inte var jag ska börja.
Nej, inte jag heller.
Men vi kan börja och prata om dig och hur det liksom började för dig.
Mm.
För jag vet om att du har liksom haft ett intresse för hundar sedan du var liten.
Sen jag var liten, precis. Det började ju med min första hund där. Det var en Cantterrier, en liten ettrig sak.
Mm.
Jag tyckte det var jätteroligt att träna och titta på hur han betedde sig och sådär. Var ute dagar ända. Jag kunde bara gå. Jag gick vilse i skogen flera gånger. Jag bara gick och gick med honom liksom. Mm. Sen så pappa och jag, vi var ute mycket och fiskade. Han var ju fiskepolis. Eller tillsynsman heter det väl. Och då var jag ju med mycket där och strosade runt när han sprang runt sjön och kollade läget.
Och de folk hade
gått. Ja, precis. Mm. Precis.
Och sen då, för du har tränat hundar sen du, sen du var ung.
Jag utbildade mig till hundinstruktör först.
Mm.
Sen så 25 började jag en utbildning till hundpsykolog då, eller beteendevetare. Sen började jag hålla utbildningar det direkt. Sen så från 2016 så arbetade jag heltid med det här då.
Mm. Vad kul att liksom... Det är ju vågat också.
Det är vågat,
och
absolut.
Jobba med det man är intresserad.
Men jag har liksom inte varit helt nöjd innan, liksom, utan jag vägrar ha söndagsångest.
Ja, okay. Har du inte det längre?
Nej. Nu har jag ju aldrig söndagar längre. Nej, okay. Nu har jag ångest varje dag. Nej, jag skojar bara. Nej, men jag har ju liksom inte vanliga...
Det är ändå ett bra sätt att få bort söndagsångest.
Jobba varje dag. Ja. Jo, men jag försöker prioritera lite ledig tid ibland. Men
jag måste bara backa bandet lite grann. Hundpsykolog. Sa du. Och det är du utbildad till då. Mm. Vad innebär det? Vad är en hundpsykolog?
Man kan säga att du har en mycket mer fördjupad kunskap inom hundens beteende. Om man jämför med en instruktör så har du ju mer att du vet om hur du ska lära en hund sitt, ligg, stå, inkallning och så vidare. Men när du är hundpsykolog så vet du varför hunden gör som den gör. Och du vet hur du ska bemöta hunden på... eller i olika situationer. Mm. Och sen så har du också förare som också är olika i sitt sätt att vara. Så du behöver ju kunna hantera den biten också.
Och om vi bara hoppar till jakt lite grann. För alla de här sakerna du pratar om nu vill jag liksom djupdyka lite mer i.
Yep.
Och jag hade tyckt det var superkul om vi kunde prata mycket om eftersök och viltspår. För det vet jag är väldigt många som är intresserade. Men innan vi gör det så skulle jag vilja att vi bara pratar lite jakt också.
Ja.
För du har inte jagat sedan du var barn, va?
Nej, jag köpte ju då min första jakthund, fågelhunden Weimaraner, 2005. Mm. Och då skapades ju då det här intresset med att en hund ska få göra lite grann det som den är tänkt till att göra, eller att den, som den behöver göra. Och då kom ju då intresset mer för jakthundsträningen. Det kanske inte var, alltså Weimaranen är ju en stående fågelhund. Det kanske inte var specifikt just den jakten som jag fokuserade mycket på, utan det var ju, han var ju en extremt duktig hund i spåret. Han kommer ju att bli min avfångningshund då inom eftersöket sen. Så att jag blev ju intresserad av jakten i sig, alltså generellt, alltså hur allt det här med från skott till stekpanna liksom. Och allt där innan också med viltvård och hela den biten. Flyttade ut till landsbygden där jag då fick lite grannar och sånt där som jagade, började skjuta lerduvor och sådär. Sen så tog jag examen för en 10 år sedan ungefär.
Och vad tycker du att jag har gett dig i ditt liv att hålla på med jakt?
Sinnesro, är det ett bra ord?
Ja, det är verkligen.
Man har ju möjlighet att se naturen på ett helt annat sätt och man kan ju bli berörd liksom på riktigt. Just vad hunderi, alltså vad hunderiet betyder i jakten. Alltså just att träna upp en hund och se den utvecklas. Jag lägger in mycket värde i det. Jag lägger in mycket värde till att bara typ sitta och titta på en fågel. Som kommer och sätter sig nära. Eller som den här ekorren häromdagen på älgjakten nu. Och som bara kommer en halv meter ifrån liksom. Alltså det är sånt som inga andra får uppleva.
Nej.
Det är ju sinnesro skulle jag nog säga.
Du har skrivit en bok som heter Min passion för det vilda.
Ja.
Och jag har inte läst den, men jag har den framför mig. Och jag har även på första sidan här så har du skrivit till mig. Så jag har faktiskt fått
du
den.
Du fått den.
Det blir jag jätteglad för. Och den ska jag ha hemma och ska läsa den. Och då är det jakten, hundarna och maten. Vill du berätta lite grann om boken?
Den är en ganska bred bok innehållsmässigt. Jakten, hunden och maten, det är ju stort.
Det var kul om du börjar förklara hur boken ser ut. Ja. Den är så här ganska bred, ganska hög, den är grön.
Den är grön, ganska fyrkantig. Det är blått på insidan av pärmerna. Ja, precis. Nej, den boken är... den är ganska bred just i vad den innehåller kring både hund, jakt och mat. Den har ju, vad jag brukar säga, en känsla med sig. Det är ingen bok som du bara plöjer igenom faktamässigt, utan det är en bok som jag vill ska inspirera, skapa förståelse. Alltså du behöver inte vara inbiten jägare för att ha den här. Du kan ha liksom ett intresse av något av de här ämnena. Sen så är det ju, ja, de flesta brukar väl ha hund som har den här boken dock, för det är ganska mycket hund. Både träningstips och lite raskunskap och mycket härliga hundbilder då. Det är en sån här coffee table-bok liksom, som du kan ha fram och bläddra i och få lite inspiration. Och jag kan ju inte läsa den här utan att bli tårögd liksom, för den är, det är mycket känslor. det är inte bara ord i böckerna som jag skriver. Så det är kul.
Och nu pekade du där på en bok, och det var inte med passion för det vilda.
Nej.
Utan Viltspår och eftersök, din nya bok.
Ja.
Och den är då mer riktad till jägare då, antar jag?
Nej. Det här är, alltså som Viltspår, där har vi ju en oerhört stor målgrupp.
Ja, det
alltså
klart.
Det kan ju vara vem som helst som har en hund som vill aktivera den på något sätt. Så att Viltspårdelen är ju för de som är intresserade av att aktivera hunden.
Mm.
Eller att man vill komma igång med träning inför eftersöket sen då.
Mm.
Och sen så har vi då eftersök som är... Det jag vill ha fått med där är just vad är skillnaden mellan viltspår och eftersök.
Mm.
Att det är en stor skillnad och att man har... att de som kanske då är intresserade av viltspår och sen vill börja med eftersök, att de kommer få en inblick i vad eftersök faktiskt är.
Mm. Och vad är skillnaden då, om du skulle förklara på ett... Inte, den här är ju 200 sidor, men om du skulle förklara det lite snabbare. Alltså, skillnaden på viltspår och eftersök?
Svårighetsgraden.
Mm.
Är ju jättestor. Alltså det här viltspår som många känner till, det är ju de här, vi drar en viltdel, vi droppar blod, vi går, alltså det är våra trampspår liksom.
Mm.
Det är våra fyra vinklar och så är det ganska lätt terräng att röra sig framåt i.
Mm.
Medans eftersöket, där har vi ju, där letar vi liksom så här, som jag brukar, alltså kvitton, vi vill ju att hunden ska tränas upp i att hitta de här små kvittorna så att vi vet hur
legor och
men precis, om det är någon, om vi hittar ett pälsstrå, alltså den känslan när man går med sin hund på asfalt och att hunden hittar ett pälsstrå, man kan se liksom vart från det strået kommer ifrån på djuret. Man måste ju träna sin hund på ett helt annat vis. Att de blir mer specialiserade på att hitta skadat vilt. Mm. Så är det ju.
Hur tränar man alltså för att bli en duktig eftersöksjägare och få en duktig eftersökshund?
Mm.
Hur tränar man?
Dels så tycker jag, om man tittar på hundbiten då, som är den här boken inriktad i, så vill jag ju först att hunden ska, eller man ska lära sig hur sin hund fungerar. Vad är det för ras du har? Vad har den för rasspecifika egenskaper? De som kommer till mig och tränar, det är ju just att de vill lära sig läsa sin hund.
Mm.
Och det är, där kanske man fokuserar på lite fel saker. För man förväntar sig att det ska vara på ett speciellt sätt när hunden spårar. Den ska gå där med nosen i backen och den ska göra så som alla hundar gör. Liksom. Men så att då får man måste få en insikt i vad det är för någonting man har i andra änden på linan.
Så det är ofta så du börjar jobba, att få liksom föraren att förstå.
Föraren ska förstå. Och sen så just det här hur de ska hantera linan i olika situationer. Problemlöst.
Kan du dra några exempel på det?
Ja, absolut.
Om vi börjar med lina då.
Alltså precis.
Bara vilken typ av lina tycker du att man ska ha?
Ja.
Jag har ju en hemma, jag har ju en spaniel då.
Ja.
Men ibland så har jag honom i lång lina för om vi är ute i skogen där det är mycket folk eller sådär, så vill jag liksom ha lite koll. Och både jag och Uffe trasslar in oss i den jämt. Mm. Och det är en ganska så här billig gummilina liksom.
Mm. Alltså det är ju så här, när det kommer till spårlinor så finns det ingenting som är rätt och fel.
Ja.
När jag väljer lina så vill jag gärna ha en bredare lina, en platt lina som jag känner i handen när jag håller i den. Och framförallt när man går mycket där det är mörkt och sådär, även om man har pannlampa och grejer, så jag vill gärna känna känslan i handen där. Sen så är det ju att man har en lina som kanske inte bränner allt för mycket. Jag har sällan handskar på mig när jag går, förutom om det är mycket tätningar och så. Men så att det är lite grann tycke och smak. En hund som, eller en lina som stör hunden så lite som möjligt.
Mm.
Så kan man väl sammanfatta det, tror jag.
Mm. Och det här med att liksom gå med linorna, vad är de vanliga misstagen?
Det som många gör galet, det är att man går med linan samlad i handen. Jag brukar alltid ha min lina helt förberedd innan jag ens tar ut hunden liksom.
Ja.
Utan den ska vara utsläppt och rak innan jag tar ut hunden. Sen så har jag brukar ju ha, som jag kallar för tygelfattning. Jag brukar säga att det är när jag för hund i spår så ska det vara en blandning mellan att tömköra en häst och flugfiska. Precis.
Och det där säger ju inte mig någonting.
Nej. Om du tar dina tre mittenfingrarna då lägger jag spårlinan på dem.
Mm.
Och där har jag liksom, om jag lägger linan där så kan jag också, då låser jag fast med tumme och lillfinger däremellan. Jag gör likadant med vänster hand också. Jag är ju bårdhänt liksom, så att jag brukar lägga linan, handen som är närmast hunden, det är liksom min höger hand. Och sen så har jag vänster hand vid min sida. Och det jag gör, det är att jag har alltid en kontakt i linan. Oavsett om jag har en hund som går, som min Basset Hound till exempel, som är, alltså hon för ju liksom anteckningar i spårets gång. Det går ganska långsamt. Men sen så har jag min fågelhund som har lite högre tempo.
Mm.
Så att jag för dem på samma vis. Men det jag gör då, det är ju att jag dels så, när jag lägger linan på de här mittenfingrarna och sluter handen, då har jag en lina som inte kan glida från, alltså den kan inte glida ur min hand.
Nej.
Där kan jag ha ett konstant motstånd hela tiden. Är det så att min hund saktar in och då att jag stannar ju alltid när hunden stannar.
Mm.
Men är det så att den saktar in och kanske vänder upp mot mig, då blir ju linan slak.
Mm.
Och det som händer då, det är att hunden brukar trampa över linan. Vilket gör att den oftast får med sig linan med något bakben och att den trasslar sig och man måste då åtgärda det.
Mm.
Så det jag gör i de situationer när hunden stannar, kanske är så att den behöver ringa för att den har tappat spåret eller en vinkel eller sådär. Det jag gör då, det är att jag tar min vänstra hand och så där kommer flygfisket in. Så drar jag bara in den så att jag har hela tiden det här motståndet. Och sen när hunden går iväg igen så öppnar jag bara upp handen lite grann och så får hunden jobba ut linan. Sen så har jag det här motståndet på hela tiden.
Det där låter smart. Det får man ju träna
på. Det är smart.
Mm,
jag har hållit på ett tag och finulat ut det här, så jag tycker att det har blivit bra. Och sen just det här också när man har det här motståndet, för det de flesta av våra jakthundar eller hundar generellt, de är glada i spår. Och ibland så kan det vara så att, alltså det är ju vanligare att du har en hund som går kanske lite för fort än en hund som går lite för långsamt.
När det börjar liksom hetta till ordentligt då, om du ser djuret eller du ser att den ligger i en svårläge eller liknande, hur beter du dig då?
Ja, alltså där har jag ju en hund man spårar med och sen en hund som jag släpper i det läget.
Så ska och vad händer då när du släpper?
Då är det ju en hund som själv avfångar, och då, nu pratar jag vid rådjur och hjort. Jag går inte på gris med mina hundar. Eller älg då. Så att är det gris eller då är det ju en hund som tar sig kapp och går runt ställer.
Men, och det här blir lite känsligt för vissa som lyssnar på det då kanske.
Precis.
Men vi kan ändå prata om det, för det är intressant.
Det är jätteintressant
när
och det är viktigt att veta.
När en hund avfångar ett rådjur, hur går det till?
Antingen så håller de bara ner. Alltså oftast så tar de i grepp halsen och håller fast tills då jag som jägare kommer fram, eller eftersöksjägare kommer fram. Och då avlivar jag det själv då med en kniv.
Okej.
Och eller så gör ju hunden det själv, att den avfångar, avlivar själv.
Stryper
liksom. Ja, men precis, biter i halsen.
Hur var det första gången du kom med om det? För jag har bara avfångat med kniv en gång och det var alldeles fruktansvärt. Men alltså jag gjorde det utan konstigheter, men det kändes så, det blev så sjukt nära.
Det berör varje gång.
Ja.
Man ska inte säga att det tar udden av jakten, men jakten blir, det blir, jag vet inte riktigt, det är svårt att beskriva, men det är varje sånt tillfälle där man behöver göra det, tycker jag är, det blir så nära, precis som du säger.
Men du avfångar aldrig med gevär?
Jo då, absolut. Jag gör både och ibland
så
både.
Men du kallar du in hunden och så?
Ja, så jag hade ett som jag var ute på i förrgår kväll, då ligger rådjuret och spårat en 100-150 meter eller något sånt där, och då ligger det bara i, jag ser det i lyser i vassen, och så ser man ju att det ligger där och det kommer inte resa sig. Men risken att det kan resa sig finns ju där, och då väljer jag ibland att jag skjuter då.
Är det nästan 100% av eftersöken som är trafikrelaterat?
För min del?
Ja.
Ja, det skulle jag nog nästan säga.
Ja.
Jag går, i år har jag väl haft två tror jag bara, jaktliga.
Agerar man på olika sätt? Om det är trofé. För om det är under pågående jakt. Mm. Då, jag menar, är det på natten, då går du med lina.
Mm.
Men, eller vad händer det? När går man in? Om jag frågar så här, för jag kan ingenting om det.
Nej.
När går man inte med lina?
Ja, det är ju om du behöver släppa hund åt, ja. Som att den ska avfånga. För du kan aldrig, alltså en som ett rådjur.
Då har du alltid lina.
Ja, spår har jag alltid lina. Har du ett djur som är, alltså en käkträff eller ett trebent rådjur, alltså du kan ju aldrig spåra kapp dem.
Nej.
Det går inte, utan då får du ju ha en hund som du släpper i de lägena.
Men jag har ju, på en mark där jag jagar, där har vi ju speciella eftersökshundar då. Och ekipage som kommer ut om det behövs. Och de är ju så otroligt duktiga. Alltså det är helt sjukt.
Mm. Det är många timmar sjukt. Bakom där.
Ja, och det kan vara långt efter.
Mm.
Jag vet att de har varit ute någon gång liksom dagen efter och det har regnat och det är på en mark där det är hur mycket vilt som helst. Och ändå så hittar de liksom.
Nej, men det ser man ju bara i när vi tittar på viltspårreglerna. Ja. Alltså där måste det ju gå 10 dagar mellan vi använder samma provmark igen. Men det kan jag ju märka att även om jag kommer och tar ett spår eller om jag
alltså
lagt
när man
ett
lägger spår, ut spår.
När du lägger ut ett spår så om jag har ett prov till exempel idag på den här platsen så får jag inte använda den här marken inom 10 dagar igen. Okay. Utan då måste det gå 10 dagar minst. Jag brukar ha 2 veckor just för att jag märker att hundarna faktiskt känner den då. Alltså de är ju hjärnkirurger i ämnet liksom.
Men hur ofta händer det? För när du släpar och är det blod och sådär då, så är det en annan sak. Men om du liksom bara släpar en klöv, på vilket sätt kan hunden skilja på det jämfört med ett rådjur som är friskt och springer?
Alltså det jag brukar säga är att man tränar hunden på att följa ett specifikt ID, kan man väl säga. Att du tränar dig på att se hur hunden ser ut när den följer ett spår. Sen så är det ju som så att de här specialisterna, de jagar ju inte, de släpper ju aldrig sina hundar på friskt vilt. Och det är då det blir bra. Det är då det blir riktigt bra. För att annars så har du ju hundar som lätt kan välja bort i de lägena. För många gånger är det ju inte bara stämplarna av eller spårstämplarna av det skadade viltet, utan det är också, det kanske är 3 rådjur som har sprungit över vägen. Och då ska du ju ta det som faktiskt utsöndrar just de dofterna som ett skadat vilt gör.
Nej, men vad sjukt intressant.
Det
men då blir det
intressant.
Ganska många, det är ju inte bara 7 dagar i veckan utan det är 7 nätter i veckan också, för det är ganska mycket på.
Jag har faktiskt i eftersöksområdet där jag har, då är det mycket mer på dagtid jag kör. För att i och med att jag jobbar som jag gör så har jag större möjlighet att jobba eller vara ute på dagarna. Så att jag slipper ganska mycket kvällar och nätter. Några kvällar blir det ju.
Jag skulle vilja backa bandet lite grann, för vi var inne på naturen och jakten och känslan man har där. Och du var inne på, du pratade om sinnesron. Vad mer skulle du vilja säga att jakt ger dig?
Alltså dels maten. Jag har ju en otrolig del, maten gör ju att man får en helhet på något sätt. Alltså när man tillagar ett vilt som man kanske då har ett speciellt minne till just den jakten. Och man får en respekt och en vördnad för det vi håller på med. Man vet att det här djuret, det led inte. Det var liksom, den var i sin rätta miljö och sen så var det ett snabbt avslut. Inga konstiga mediciner eller sånt där. Så att det är ju en stor del. Och även hundträningen, alltså hunderiet inom jakten. Att jag får lov att träna upp hundar, se dem utvecklas.
De personer som kommer till dig, alltså du har ju jättemånga hundar som kommer till dig.
Det är ganska många. Ja, jag har, när det var som, jag som mest då här var där en mellan 5 och 8 hundar om dagen. Men en normal dag har jag mellan 4 och 5 hundar om dagen.
Okej. Och det är liksom privatlektioner?
Ja, jag har mestadels privatträning. Jag har lite kurser och sådär också. Men jag har mest privatträning för jag upplever att det är det som ger mest.
Vad rekommenderar du? Ska man komma liksom en gång i månaden eller vad är det vanliga?
Väldigt individuellt skulle jag säga. Det beror lite grann på vad man har för förutsättningar och vad det är vi tränar också givetvis. Mm. Om vi har en hund som ska tränas upp i spår, i viltspår, så kanske det är så att en gång i månaden är alldeles jätterimligt. Mm. Har du möjlighet att träna hemma, du behöver ju ha tillstånd och stå för att lägga ut spåren. Mm. Och det är inte alla som har den möjligheten. Och då kanske man väljer att komma var tredje vecka, var fjärde vecka och sådär. Det beror på.
Det kan vi bara prata lite grann om, det med tillstånd för att lägga ut spår. Ja. Vad är det som krävs?
Ja, alltså du behöver ju ta kontakt med jakträttsinnehavaren och markägaren. Ja. Och eller kan man säga, ja, ibland så är det ju samma person. För att du ska få lov att lägga ut blod i skogen. Blodet som du lägger ut... Ja. Det ska ju vara, det måste ju vara testat liksom. Mm. Alltså det är sånt blod som du köper i butiken. Mm. Det är ju bra. Det är sånt, det finns ju nötblod och renblod och så.
Och det spelar inte så stor roll vilket blod man använder.
Nej, det gör det inte. Det är absolut inte. Mm. Men så att du kan inte bara liksom ta blodet från ett vilt som är påskjutet och lägga ut det utan att du vet att det är friskt.
Nej, exakt.
Men sen så behöver du som sagt ha tillstånd från markägaren eller jakträttsinnehavaren då framförallt. Det är ju bättre att fråga och fortsätta ha en bra dialog än att inte fråga och kanske inte få vara där alls mer liksom.
Och de flesta som kommer till dig, är det många som kommer liksom en gång för att de behöver liksom få en liten boost med någonting? Eller har du många som liksom kommer kontinuerligt?
De flesta kommer kontinuerligt. Ja. Sen så har jag ju de som kommer långväga ifrån.
Det är ju i och för sig bättre, alltså det är ju bättre reklam för dig.
Ja.
Det hade varit jobbigt om du sa såhär, nej jag har faktiskt aldrig haft
kund. De kommer en gång, sen så aldrig mer. Nej men precis, nej, jag ger inte hela kakan med en gång, utan de får lite småsnuttar så att de kommer tillbaka.
Ja men det är
smart. Ja, nej men det här är ju, all träning, hundträning är ju ett pågående arbete. Ja. Det är inte så att de kommer till mig och så är allting klart med en gång, utan dels så är det ju föraren som... Alltså det är framförallt föraren som jag tränar. Oavsett om det kommer till inkallningsträning eller om det är alltså koppelträning eller spår, så är det oftast föraren som jag får lov att arbeta med. För de har ett inlärt beteende som kanske måste läras om. Där är det lättast med de här som aldrig har haft hund innan. Så kan jag forma dem rätt från början. Nej, men skämt åsido. Man kan ju ändå någonstans ge verktygen på ett lite lättare sätt. Så är det ju.
Ja, vad intressant. Jag har ju själv hund då, som sagt. Vi tränar måttligt mycket. Alltså, han är valp. Så vi tar det lite lugnt. Men han tycker det är kul. Men nu, han är snart 5 månader. Och nu har liksom... Alltså jag tycker jag märker att jaktinstinkten börjar kicka in. Han är på ett annat sätt. Alltså han söker sig i naturen på ett annat sätt. Och han blir liksom anfådd och nästan upphetsad när han känner någonting. Och vi har ganska mycket rådjur där vi bor. Och någon gång så släppte jag honom i skogen. Och så precis när jag släpper honom så hoppade ut get och kid. Liksom 15 meter ifrån oss i en buske. Och han direkt ut efter. Men då skrek jag till och då stannade han och så kom han tillbaka. Så det var liksom jätteskönt. Det var ett kvitto på att så här, ja, men lite har liksom, det har hänt någonting i alla fall. Däremot så har ja, men vi har kört ganska mycket apporteringsträning. Börjat så där liksom by the book, hemma vid väggen lite grann, och sen så med dummy, och så har han fått testa lite grann med fågeln. Och det funkar jättebra. Men helt plötsligt för 2 veckor sedan så bara han tycker han det är inte intressant med dummy.
Nej.
Och jag vet inte riktigt vad det beror på, utan, och då så testade jag med en kaja, och då funkar det jättebra. Men så kände jag att men det kan inte fortsätta med, utan jag måste liksom få honom att tycka att det är, själva liksom aktiviteten är kul och att det inte är viltet som är kul. Så nu har jag bara tagit det lugnt och så har vi inte gjort det på några dagar. Och så får jag se vad som händer. Vad skulle du säga att jag... Vad ska jag göra?
Jag tycker det är klokt där att du plockar bort fågeln i det läget. Att du har...
Jag kanske introducerade fågeln för fort.
Ja, alltså, men man vill ju någonstans... Jag brukar prata om att man ska skapa ett värde för hunden. Att de ska se ett värde i att göra saker och ting. Och i hans fall kanske värdet blev större just i att välja fågel istället. Mm. Så att han väljer bort dummy. Mm. Han ser inte ett värde i att faktiskt ta dummy. Så att det jag skulle göra det är att just pausa det. Han är ju ganska liten.
Mm.
Så att ta det lite lugnt. Och sen så, som när jag tränar fågelhundar så brukar jag jobba väldigt mycket på den här spontana belöningen. Att jag belönar ett beteende som de utför spontant.
Mm.
Som han väljer själv att greppa saker och ting, då belönar jag för det.
Mm.
Så att det inte blir den här, för han kommer ju komma in i en skitjobbig period nu.
Mm.
Där han kommer tycka att allting du säger och gör är ungefär ganska ointressant.
Mm.
Så att där tycker jag att just för att skapa en god relation er emellan under den här tuffa tiden som kommer nu, så är det bra att fokusera på det han gör som han själv väljer rätt. Okay. Liksom.
Mm.
Som du låter saker och ting ligga framme som han får lov att bära.
Mm.
Och han väljer själv att göra det, då skulle jag liksom, gud vad duktig du är, jättebra att klappa om. Liksom. Ja. Så att han ser, ja, men om jag gör så här,
ja,
då kommer det här resultatet.
Okay.
Istället för att nu sätta honom i skolbänken. Alltså det är, han kommer vara liksom som en rött tonåring. Liksom. Han vill hellre dra till Liseberg och käka fåglar. Liksom.
Ja,
han vill inte sitta i skolbänken och plugga matte nu. Liksom.
Alltså jag ska vara den vuxna i vårt förhållande. Mm. Det är det, man är ju inte alltid det. Alltså man blir ju så här, man blir inte hård, men man blir lite så här grin inombords. Mm. Man säger, fan, det funkade ju förut, vad har jag gjort nu? Och så där. Och det känner ju han av såklart.
Det är klart han gör.
Och så blir man lite frustrerad i det liksom.
Mm. Och han blir säkert än mer frustrerad, för han kanske inte riktigt förstår heller.
Nej, exakt.
Nej.
Och det är så lätt att tro att så här, jo, men bara för att de kan den här gången så tänker man, nu sitter det, nu kan vi gå vidare. Men det är ju en djungel det här.
Det är en djungel. Och det är väl det också att vi har en tendens att glömma av att de faktiskt är hundar.
Ja.
Och att de har, alltså deras utvecklingsstadie ser ut på ett speciellt sätt. Och inlärningsprocessen ser ut på ett speciellt sätt.
Ja.
Och att vi inte är liksom, vi kan inte förvänta oss samma sak som den hunden vi hade innan. Eller den här hunden som grannen har. Eller vi kan inte tänka att allting är på samma vis för alla. Utan vi måste se till den här individen. Om han just nu känner att nej du, jag vill inte bära den här dummin. Det kanske inte är det du ska fokusera på. Utan fokusera på att skapa en härlig relation. Som gör att du inte känner dig irriterad.
Nej,
eller sådär. Utan fokusera på sånt som är kul.
Ja.
Ni har gott om tid på er liksom.
Och hur ska man göra när de är liksom trotsiga då? Hur ska man agera då?
Alltså jag lite där, om jag ska säga till min hund att den ska sitta ner och den inte gör det med en gång. Alltså jag är tydligare, men jag är absolut inte otrevlig. Så ska jag säga.
Det hade varit för kul om du bara, alltså
jag blir jävligt arg och slår den på röven. Jo, men det är ju det här att jag är, för om du i det läget säger till hunden att du måste sätta dig ner nu.
Mm.
Alltså vad blir liksom själva, en del kanske känner just att då måste jag slå till den på rumpan, eller jag måste liksom bli förbannad och arg och jag drar ner den. Och det jag gör när jag tränar hund, oavsett om det är att hunden inte sätter sig ner tillräckligt fort eller om man säger så här, det jag gör när jag tränar hund generellt, det är ju att jag försöker ju tänka att min hund ska vilja göra det jag ber om för att den ser ett värde i det.
Mm.
Jag återkommer ofta just det här värde i träningen för hund. Och jag försöker också tänka att min hund ska vilja göra de här sakerna utan att jag hanterar hunden.
Ja, exakt.
Alltså jag brukar ju träna hundarna som om att de är lösa.
Mm.
Jag har liksom en lång lina på som jag knyter runt min mage som är kopplad till hunden för att hunden ska liksom känna att den är fri på något sätt. Men om det är så att jag har en hund som inte vill sättas ner, då kanske jag själv sätter mig ner på golvet.
Mm.
Jag stryker, liksom klappar om, och så gör vi det en gång till.
Mm.
Och då förhoppningsvis kanske jag också kanske är lite tydligare.
Ja.
Jag kanske behöver backa då, just i det här tillfället. Hunden sätter sig ner och då klappar jag om den när den börjar välja att göra rätt. Liksom. Bra, nu var du duktig.
Mm.
Jag ger inte massa köttbullar hela tiden, men jag är väldigt kommunikativ. Jag berättar för dem att du är jätteduktig nu och jag stryker dem mycket. Liksom.
Ja. Men ibland så kommer man ju in i en situation där man själv känner så här, men gud, vad ska jag göra? Vad ska jag ge egentligen rätt? Ska jag göra så här eller ska jag göra så här?
Mm.
Så det, och sådana här frågor poppar ju upp hela tiden.
Ja, det gör det.
Men, och just nu är han inne i en situation, nu handlar det inte den här podden om Uffe, men bara, för det kanske är några som känner igen sig som också har en ung hund. Mm. Men vi har tränat ganska mycket på att gå bra i koppel. Mm. Och det nu funkar det inte alls helt plötsligt. Men när han inte går i koppel, då funkar det jättebra. Mm. Och han är ju en spaniel och han är avlad för att inte liksom, och vi har tränat mycket på inkallning och sådär. Men han sticker verkligen inte långt, utan är han mer än 15 meter och visslar jag till, och då kommer han direkt hela tiden. Så det funkar jättebra. Mm. Men just med koppel så är det lite stökigt just nu.
Ja.
Och då har vi liksom så här, vi har gått kurs och man ska backa och han ska komma in i en utsväng och så ska man fortsätta och sådär. Men man kommer ju fan inte framåt. Alltså så här, 100 meter kan ju ta hur lång tid som helst då.
Där är det, alltså det där är så vanligt. Ja. Jag har jättemånga hundar som kommer till mig just av den här, jag kan inte gå i koppel. Och framförallt hundar som har stort intresse av allt som händer runt omkring. Mm. Och hundar också som kanske har blivit missförstådda. Mm. Som kanske har blivit tränade på ett sätt som, vad ska man säga, som man har prövat på många olika. Du får råd där och där och därifrån och så testar du alla. Hunden förstår ingenting. Mm. Så att det som jag tycker är en rolig grej som jag tycker som du kan pröva på, det är just det här med att faktiskt ha hunden lös på låtsas. Mm. Och som i den här boken kan du också läsa om en övning som kallas för pendeln.
Pendeln,
ja. Mm. Och just det här återigen, det här med att hitta belöning när hunden, alltså ge hunden belöning när den gör rätt spontant. Ja. Att du har hunden fri och varje gång den kommer och söker sig till dig, bra vad du är duktig. Du behöver liksom inte köra godis hela gången varje gång, men sätt dig ner, klappa om dem jättebra, en god bit ibland. Det här är ju lite grann vid sidan av pendeln tycker jag, men att man faktiskt tänker att min hund ska välja att vara mig för att den vill det. Den ser, den ser liksom ett värde i det. Den ser mig som en resurs, liksom, en cool person att hänga med. Där också att man hittar på saker som hunden tycker är kul. Jag brukar jobba mycket med, framförallt som med valpar, unghundar. Att vara i skogen och jobba mycket med kroppskontroll. Upp på stenar, sitt, ligg, frisignal ner, balansera på stockar. De har ju liksom inget behov av motion på det sättet i den här åldern. Utan det är mer att hjärnan får liksom jobba och att den får arbeta med kroppen. Eller liksom träna upp kroppen, så kan man väl säga. Så att jag tycker du kan ju testa på de delarna lite grann. Och alltså jag brukar säga du kan ha linan som du då knyter runt magen. Tar du den så får du en elstöt. Så säger jag på mina kurser. Du får inte lov att röra linan liksom. Utan du måste jobba med ditt kroppsspråk. Du måste jobba med ditt röstläge. För det är inte hunden som kommer förändra ett beteende först. Utan du måste förändra ditt beteende först. För att sen märka då att hunden gör på ett annat sätt. Och då kan du belöna det.
Ja, grymt. Ja, och det är så fantastiskt. Det är ju liksom, jag märker det med min hund, men det märker man med alla hundar. Just det du sa, att alltså, glädjen som infinner sig i hela deras kroppsspråk när de får göra det. Alltså, när jag släpper Uffe i skogen eller i liksom på någon uppvuxen vall eller liknande. Alltså, det kroppsspråket han har då, det är liksom man blir tårig.
De ler med
alltså,
hela ansiktet.
Då är han så lycklig liksom, när han får skutta omkring och det är liksom snårigt och han... Ja, det är underbart att se. Jag vill bara snabbt prata lite grann om... fan, nu kommer jag säga fel igen, men... Drenche Patrisch Hund. Mm. Var det rätt?
Ja, nästan.
Nej,
det var tillräckligt okej.
Okay.
Drenche Patrisch Hund.
Drenche Patrisch Hund.
Ja, jag säger det säkert. Om en nederländsk person lyssnar så kommer de halssuga mig. Men, nej, alltså, vi säger Drent då.
Drent. Ja. Vad är det för typ av hund? För de är inte så vanliga.
Nej, de är inte så vanliga. Jag tror att vi har, vad är den, kanske 130 kanske någonstans nu i Sverige. Det är en stående fågelhund. Ja. Lite som münsterländer.
Mm. Men den är större än münsterländer?
Ja, den är lite kraftigare. Ja. Ungefär samma höjd. Runt 25 kilo. Mm. Älskar rapportering. Mm. Älskar att liksom hennes favoritgrej är ju verkligen ut på apportering på småvilt. Mm. Det tycker hon är det bästa som finns. Jag har ju haft henne som stötande. Jag har haft henne som apportör på andjakter. Jag har haft henne på fasanjakt. Jag har haft, vi har gjort så mycket ihop.
Men om den är avlad från stående fågelhund. Mm. Och när du använder den som stötande. Mm. Alltså kan du själv...
Alltså stöten på klövvilt har jag haft.
Okay, ja.
Ja.
Men på fågel så står hon alltid?
Hon står just på fågel, det gör hon. Sen så ibland så tycker hon att hon har stått tillräckligt. Hon har en ganska stor egen vilja. Okay. Mm. Någonstans så har hon, vi har liksom bara kommit till acceptans där att okej, hon har ett av Sveriges tjockaste pannben på hundsidan. Okay. Så att det får vara så.
Okay. Ja. Hur långt söker hon?
Det är upp... Alltså skogen uppåt 100, 100 meter där omkring. På fält så då är det alltså från kant till kant emellanåt. Vi har ju startat mycket jaktprov och sådär. Då är hon inte bra. För att då är jag värdelös. Okay. Jag har så mycket nerver.
Ja, du blir nervös. Ja.
Så då är det inte roligt alls. Men när vi jagar ihop då är det liksom... Då är det ljuvligt. Mm. Då får vi med Allmark och hon sköter sig oftast mycket, mycket bättre. Och sådär. Så att det hänger mycket på mig.
Det här med jaktprov ser jag verkligen fram emot. Mm. Men jag tror att jag kommer vara som du. Alltså att bli nervös, det blir nog jättemånga tror jag.
Mm.
Men då får man bara testa igen.
Ja, alltså jag tänker att så länge man är medveten också om att min nervositet faktiskt kan påverka hunden. Så att man inte alltid alla gånger beskyller hunden för resultatet.
Nej,
det är lätt hänt.
Hur mycket jagar du utan hund?
Ganska lite. Ja. Det är ganska lite. Jag tycker ju faktiskt om att sitta på pass. Oavsett om jag jagar bäver eller om det är på bockjakten eller älgjakten eller sådär. Så tycker jag ser ju som sagt en sinnesro i det. Mm. Jag tycker det är härligt. Och så jag tycker inte det är helt fel att jaga utan hund heller. Mm. Sen så är hundarna en sån stor del av mitt liv så att jag tycker att det är det är superskoj. Men båda delarna är bra, men i och med att det är mycket med ens egna hundar också så blir det lite extra på den sidan.
Åter till matlagning lite grann, för du var inne på att du verkligen uppskattar det. Lagar du mycket mat?
Jag lagar mycket mat. Men det går i skov skulle jag väl säga också. Ja. Ibland så blir det liksom att man inte orkar med det alls. Jag har ju vardagar som alla andra och det är liksom köttbullar och falukorv liksom. Ja. Så blir det ju. Sen så har jag en... Jag tycker ju liksom att det är kul att experimentera och hitta nya liksom sätt att tillreda och sådär. Mm. Så att, men det är periodvis skulle jag säga.
Vad tycker du är roligast när det kommer till vilt?
Får man säga tillbehören? Alltså jag tycker... alltså då menar jag inte att det är... Alltså jag tänker att alltså viltet i sig... Ja. Jag tycker ju, oavsett vilken del av viltet som du lagar... Ja. Alltså om du gör en gryta eller om du gör bara steker liksom en dovfilé... Alltså det är oftast det här hur du bygger ihop allting som gör att det blir en helhet. Liksom. Alltså det som jag har fått en dille på det är ju... Nu har jag gjort mycket med renfilé. Jag har en valpköpare i Norge som har varit så snäll och tillfört massa renfilé till mig.
Jättegott.
Nej, det har jag aldrig gjort. Men det är så gott. Det är så gott. Och då har jag renfilé och en rödvinsås. Och sen så tar jag palsternacka, rotselleri, morötter och så smör och vanilj.
Vanilj.
Ja, det är så gott.
Och,
du tar liksom
tar du ut vaniljen ur...
Ja, tar du ut det. Så du smälter det. Jag tar 50 gram smör och så tar du en vaniljstång, skrapar ur den och sen smälter det. Och sen du kör in rotfrukterna i ugnen på typ 250 grader. Och sen så när det är liksom en liten stund, alltså säg 5-10 minuter kvar, så häller du över det här smöret och vaniljen på där. Alltså det är
det låter gott. Jag blir hungrig.
Ja, det är så gott. Ja. Det är så gott. Och det är just den här vaniljen som blir lite annorlunda där. Så det blir lite sött där med hela biten också. Men det är jättegott.
Mm. Jag tänker att faktiskt det är dags att runda av.
Vi hann med ganska många delar ändå.
Vi hann med ganska mycket. Mm. Och var är det du håller till?
Mellan Alingsås och Vårgårda. Men sen så, jag åker ju runt lite grann också så där. Privatträning som sådan så är det hemma i, strax utanför Alingsås. Mm.
Coolt. Mm. Och då kan man komma till dig med sin hund?
Då kan man komma till mig med sin hund. Och det är väl det som jag nämnde tidigare där. Med privatträning är väl det som är bäst för hunden liksom. Mm. Ja.
Jättekul att träffa dig.
Detsamma.
Och vad härligt att du öppnar upp dig och delar med dig av
kunskap. Det var kul.
Ja, vad härligt. Mm. Tusen tack för att du kom med.
Tack själv.
Och tusen tack till alla er som lyssnar. Är det så att ni vill höra av er till mig så gör ni enklast det via Instagram där jag heter Da Silva Hunting. Vi hörs nästa vecka för då är det torsdag igen och då är det ett nytt avsnitt. Så där håller vi på hela vägen fram till jul. Vi hörs om en vecka. Hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.